Ja, välkommen. Jag hälsar dig välkommen i den här halvtimmen för att begrunda en liknelse från Guds ord. Jesus själv som ger oss den här liknelsen i Matteus 25. Den är mycket välkänd för oss, för de som läser Bibeln. Och vi upplever att det är en väldigt tidsaktuellt budskap i den här liknelsen. Alltså Matteus 25 handlar ju då om de 10 jungfrurna. Den första delen där, alltså första 13 verserna i detta kapitel. Det här är väldigt, väldigt tidsaktuellt. Då Jesus börjar med liknelsen och säga att då, alltså en speciell tid det här handlar om. Och det är i samband med hans tillkommelse. Och så talar han här om någonting som är väldigt varnande, väckande. Och det är verkligen på sin plats att vi begrundar och verkligen forskar. Vad vill Jesus säga? Vad vill den här liknelsen lära oss? Förutom detta att det handlar om en speciell tid. Det handlar alltså om vår tid, midnattstid. Vi lever i midnattstiden idag. Då brudgummen ska komma. Han kommer för att hämta sin brud. Han säger själv, Jesus, att han vet inte dagen eller stunden. Men det har Fadern i sin makt fastställt. Och jag tror att det har att göra med att det handlar om att när brudeskaran är fulltalig. Gud vet, eller Gud har bestämt antalet. Och när den sista själen bärgas, som gör det talet fulltaligt, då kommer han, då får han befallning av sin fader. Det här finns ju väldigt tydligt i det bröllop som man hade på den tiden. Där det är frågan om att sonen i faderns hus, han skulle förbereda för att ta emot bruden i sitt hem, i faderns hem. Och fadern hade bestämt att när han ansåg att allting var klart, så fick han befallning, sonen i huset får befallning att nu får du gå och hämta bruden. Det här är väldigt gripande att läsa om det här. Någonting som stundar, någonting som snart är en verklighet för oss. Och för den som är redo att få gå in i bröllopssalen. Det som är speciellt viktigt här, det är att förstå vad liknelsen vill lära oss. Jesus vill ju lära oss någonting. Han vill att påminna om någonting som är mycket viktigt och väsentligt. Och som om det inte åtföljs, så kommer resultatet att bli en dag att man står och bultar på en stängd bröllopsport. Dörren är stängd. Allt är fullbordat. Och då är man då alltså kvarlämnad här i tiden. Därför att man var inte redo. Det är ju nyckelordet i den här liknelsen. Att det som var redo ingå in med honom till bröllopet. Jag kommer ihåg också att jag skrev några rader om det här i den bok som heter På ordets grund. Och jag ska be Gert att läsa, för den här kapitlet det heter just om det oförståndiga jungfrurna. Du kan läsa det där.
Ja, jag läser. Det finns inget innehåll i evangelierna och breven som ges så stort utrymme som just Jesu andra tillkommelse. Det handlar om en evakueringsplan som Gud har för sitt folk i en svår och trängd tid med stora världshändelser som är förknippade med församlingens uppryckande. Den stora och allvarliga frågan för dig och mig är om vi är redo när detta sker. En tid och stund som endast Fadern i himmelen vet. Genom liknelsen om de 10 jungfrurna i Matteus evangeliet 25:1-13 så ger Jesus klarhet i frågan om vem som är redo och vem som inte är redo. I skriften uppmanas vi gång på gång att vi ska vara vakande och bedjande så att vi är redo när han kommer. Vi kan se att denna liknelse om de 10 jungfrurna sammanhänger med det som står före och efter, det vill säga Matteus evangeliet 24, vers 44-51 och kapitel 25, vers 14-30. I det sammanhang som kommer före så handlar det om vårt förhållande till våra medtjänare och i det andra vår relation till brudgummen. Och det tredje, vår relation till vårt förvaltarskap. I den här undervisningen som Jesus ger oss om de 10 jungfrurna ska vi stanna inför några ting och uttryck som kan bli till en avgörande lärdom för oss som lever just i den tid som det här bibelsammanhanget handlar om. Den inledande meningen börjar med då ska det vara med himmelriket så som när 10 jungfrur gingo ut för att möta sin brudgum. Jesus vill med den här liknelsen ge oss insikt, för den som saknar insikt saknar också förstånd. Genom undervisningen i Guds ord får vi andligt förstånd och får veta vad som är Guds vilja. I Efeserbrevet 5:17 skriver Paulus att vi inte ska vara oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. I liknelsen talas det just om vad det innebär att vara oförståndig och förståndig, som också är själva kärnan i detta bibelsammanhang. Det varnande väckelsebudskapet i liknelsen är att inte likna de oförståndiga som inte tog med sig olja och kärl tillsammans med lampan. I en bibelöversättning står det tanklösa istället för oförståndiga. De var inte förutseende. Deras uppfattning var att det räckte med att ha olja i lampan. Det blev offer för lättjefullhet och lättjefulla kristna når aldrig fram till målet. För de oförståndiga slutade det med en stängd dörr till bröllopssalen. Då kärlet var det som var avgörande för jungfrurna är det viktigt att veta vad det åskådliggör i denna liknelse. Jag tror att kärlet är det yttre förhållandet i våra liv, precis som kärlet är ett yttre ting för oljans skull. Ändamålet för ett kärl är ju att något ska kunna rymmas där i. Att äga ett kärl är att ha ett rätt förhållningssätt i våra liv till ting som skapar förutsättningar för ett ständigt tillflöde för andens olja. Vi ska ha både kärl och olja. Det handlar alltså om vårt förhållande till vårt böneliv, vårt umgänge med ordet, vår själavinnargärning och vapenrustning enligt Efeserbrevet 6:10-18. Där står det i vers 18: gör detta under ständig åkallan och bön så att ni alltjämt bedjen i anden och för den skull vakar under ständig bön. De gjorde inte som Maria som utvalde den goda delen. Jesus säger i Matteus evangeliet 7:24 att den som inte bara hör men gör, är lik en förståndig man. Man kan också tänka sig att de oförståndiga upplevde det som obekvämt och ansträngande att ta med sig kärl. De ville göra vandringen lättare, lite behagligare och bekvämare. Petrus uppmanar oss att vi istället ska vara noggranna med vår vandring. Att vinnlägga oss om att göra vår kallelse och utkårelse fast, med tanke på vårt inträde i frälsarens rike. Till sist en annan sida om oljans betydelse i denna liknelse. Andens olja är nödvändig av flera skäl. Anden gör det möjligt att ha en levande kontakt med vår brudgum så att vi kan lära känna honom och han kan känna oss. Så att det inte blir för oss som för de oförståndiga jungfrurna, jag känner er icke. Vi behöver den värme och det ljus som oljan ger oss. Jesus talar ju om kärleken som ska kallna hos de flesta, men att den som är ståndaktig in till änden skall bliva frälst. Det står det i Matteus 24, 11-12 och i första Thessalonikerbrevet 3, 12-13. Midnattstiden är inne. Må vi vara redo att få gå in med honom i bröllopssalen. Maranata. Amen. Kom, Herre Jesus.
Ja, den här liknelsen då alltså, Matteus 25, den vill uppmana var och en hur man då ska vara redo. Jag tänker på en strof i en sång som Lars Lindroth skrev. Säg mig den vägen som drager till livet. Och i andra versen, sista rad, står det: ljumma lata sökare finner ej sin frälsare. För den här liknelsen, den uppmanar till ett engagemang. Någonting som är viktigt, som man ska vaka över, och någonting som sker. Och sker inte det, så får det de katastrofala följder som Jesus sen säger, vad som händer och vad som blev resultatet. Då Jesus säger så här: jag känner eder inte. Den stora frågan där då, hur lär jag känna Jesus? Vad betingar det till exempel? Och då får vi ju lära av den här liknelsen att det handlar om att man är antingen förståndig eller oförståndig. Det benämns ju då de här jungfrurna, det är två grupper. Fem vardera, fem var förståndiga och fem var oförståndiga. För själva hemligheten till att lära känna Jesus, det får vi ju naturligtvis genom att leva i den heliga ande. Därför var det så viktigt att ha olja. Och det som sker redan från början under den här vandringen. Men vi ska komma ihåg att alla dessa tio, de var jungfrur. Men att de oförståndiga underlät att göra någonting som var nödvändigt. Och det är just därför Jesus ger oss den här liknelsen, därför att vi ska förstå och få insikt i detta, vad som är nödvändigt att göra för att gå med honom in i bröllopssalen. Det första då handlar det här för de tio att ha kär med sig. Man kan mycket väl tänka sig att det oförståndiga, det var förlata för att ta med kärl som man skulle då fylla på med olja för att hålla lampan, eller egentligen så var det facklor. Och på den tiden när man använde de här facklorna, så måste man fylla på ungefär var 15:e minut. Annars så skulle de slockna. Hela tiden måste de fyllas på med jämna mellanrum. Och det här talar ju om vår andliga förnyelse. Det talas ju speciellt i breven om en andlig förnyelse, att leva i den andliga förnyelsen. så förnyas nu genom anden som bor i era sinnen. Det handlar rätt och slett om att ha ett kärl att fylla olja. De oförståndiga, de ansåg det vara onödigt. Det var ju obekvämt också att ha med sig. Men de förståndiga tog kärl tillika med lamporna. För de oförståndiga så hade man naturligtvis upplevt att man blev född på nytt. Man var en jungfru, men man var alltså oförståndig att inte ta med det som var nödvändigt under den här resan. Resan att gå att möta sin brudgum. Ja, det finns många ting i den här liknelsen som är väldigt intressant och lärorikt. Och man tänker också på det här att det handlar om en vandring. De begynte en vandring för att de var på väg för att möta sin brudgum. Det som verkligen kännetecknar en sann troende människa, det är att hon är på vandring emot ett mål. Hon är medveten och har här ingen varaktig stad. Hon har gjort upp med sin tid. Hon vill vara en pilgrim. Och hon har det målet att hon ska möta sin brudgum. Den kallelsen har hon fått. Så begynner då dessa 10 sin resa. Men med tiden så upplevde de oförståndiga att deras lampor, de börjar slockna direkt. Det räcker inte längre med det de hade med sig. Och det som också är talande här, det är när de säger att giv oss av er olja. De var bekväma nog att inrikta sig på att leva på andras upplevelser. Det fanns alltså inte något djupare andligt liv på sådant sätt att man tog fasta på den iver man behöver ha för att uppleva andens förnyelse, för att påfylla olja i kärl. De uppmanas då att gå och köpa olja. Och en bibelöversättning som är hämtad från en King James bibel, så står det att de skulle skaffa egen olja. Det är ett stort misstag, och att vara, och det speglar deras oförstånd i att ha den inriktning att man kan leva på andras upplevelser och välsignelser. Men det är ju ett stort misstag. Det är för att lära känna Jesus, så handlar det om att man har personlig upplevelse av att vi behöver den helige ande för att lära känna Jesus. Vi behöver den helige ande på olika områden i vårt kristna liv. Vi behöver också då olja för att lära känna Jesus. När vi upplever den helige ande, så får vi erfara att Gud kan tala till oss. Och det är så nödvändigt att vi får veta och uppleva en personlig ledning i vårt liv av Jesus Kristus. Många bekännare, de far en hit och en dit, och får ingen stadga i sitt kristna liv, därför att de går efter sina egna önskningar och tankar. Men här är frågan om att Jesus, som erbjuder sig sitt liv för oss, Vi behöver inte leva något annat liv. Vi måste säga nej till våra egna planer. Självbevarelsedriftet måste vi avsäga oss. Och i det personliga umgänget med Jesus i bönen så uppenbarar han för oss. För Jakob säger ju till exempel så här att om vi nalkas Gud så ska han nalkas oss. Här ligger det helt avgörande för att vi ska få uppleva det som blev resultatet för de förståndiga. Det var att de hade en personlig relation till Jesus. Har du inte den personliga relationen, lever du inte i ett personligt umgänge med Jesus, så mister du det väsentligaste av vad som vi kan lära av den här liknelsen. Resultatet av detta som för de oförståndiga, det var ju detta då som Jesus säger: jag känner er inte, gå bort ifrån mig. Det är det som är det stora och underbara i frälsningen. Att vi har en personlig kontakt med vår brudgum. Att det är den som vi prioriterar. Därför så uppmanar ju Jesus då att vara vakande och bedjande över detta. Så att vi inte mister vår brudgum, som det skedde för bruden i Höga visan som förlorade sin brudgum, som fick gå ut och leta efter honom. Men det som är avgörande här och som vi förstår är så viktigt för oss, är vi redo när han kommer? Hur är vår relation till Jesus när han kommer? Det är det som kommer att avgöra om vi ska följa med in med honom i bröllopssalen. Tiden är nära för att detta ska ske. Och vi får verkligen uppleva att genom att ta vara på den undervisning vi får i Guds ord. Av direkt av då Jesus själv har givit oss den här liknelsen. Lära av den så att vi är redo när han kommer. Att vi har ett varmt förhållande till honom. I det att vi frågar efter vad som är hans vilja. Ska jag lära känna någon person, då ska jag ju leva tillsammans med personen i fråga. Så jag lever i dess närhet för att ta i iakttaga. Vad tänker personen i fråga? Vad gör personen i fråga? Och det är det vi behöver lära. Det är det som är kallelsen i frälsning, att få lära känna honom. Som Paulus säger, jag vill lära känna honom. Och det här ger mer smak. Det här gör att det blir intressant i det kristna livet. Det är att lära känna Jesus. Därför att i det vårt personliga förhållande till honom, då får vi veta hans vilja. Då får vi också uppleva att han talar till oss. Tänk vad viktigt med detta att leva i den heliga ande, så att vi kan ta del av vad den heliga ande säger till oss. För den som har öra, har smort öra, han hör vad anden säger. Det här är en oerhörd tillgång för oss, så att vi upplever vad vi ska prioritera. Att inte vara redo, det har att göra med att man försummar detta umgänge med Jesus Kristus. Bönevrån, det är inte lika angeläget längre. Bibeln varnar att vi inte ska utsläcka anden. Så andens olja i det här sammanhanget har helt avgörande betydelse. Vi behöver inte den heliga andes kraft bara för det vi ska göra här i tiden, med tanke på vår kamp mot synden. kraft till att stå emot djävulens frestelser, kraft till att utföra vår själavinna gärning, ja, område efter område. Och så det väsentligaste här, det är att vi behöver andens olja för att vi ska få uppleva Jesus Kristus som verkligen vill leva i en varm gemenskap. Antingen så önskade Jesus i sin hälsning till Laodicea, ja, det vore bättre att det vore kall faktiskt, men nu då du är ljum så vill jag utspyda ur din mun. Jag har någon sagt så här, vi lever en tid då ljumheten ligger som ett tungt ok över kristenheten. Och det är så här för att det liksom, som denna predikant sa, för att oskådliggöra hur situationen är, att ja, det handlar om det ljumma, så finns de 13 på dussinet. Ja, det är ett uttryck för att liksom understryka hur situationen är idag. Men det finns en väg till seger att övervinna detta. Må vi ta till oss detta, vad Jesus talar om, så att vi lever i vårt vakande och i vårt bedjande. Amen.